Vi håller på med en serie predikningar den här sommaren som bygger på några olika psalmer från Psaltaren. Det är ju ganska många psalmer, 150 stycken, så vi hinner inte med riktigt alla. Men några är det och vi har kommit en bit på väg. Vi har kallat den här serien för The Soundtrack of Our Lives, därför att det är ganska mycket det som Psaltaren handlar om. Sångerna om oss, sångerna om ditt och mitt liv. Både när vårt liv är ljust och glatt och när det är mindre ljust och glatt och när det är riktigt mörkt. Det finns psalmer som täcker, tror jag, varje aspekt av livet. Och det finns någonting att hämta i Psaltaren var man än befinner sig. I uppgångar och nedgångar, toppar och dalar. De är skrivna under en period av cirka 1000 år. Och det finns olika sorters psalmer. Det finns bönesalmer, det finns lärosalmer som vill undervisa oss om Gud. Det finns profetiska psalmer som är till för att ge ett hopp och som talar om Messias som skulle komma. Det finns tröstesalmer och klagosalmer och lovprisning och tacksägelse. Och så finns det också den typ av psalmer som vi ska titta lite grann på idag. Det som kallas för botpsalmer, alltså sånger som handlar om omvändelse och syndabekännelse. Och den psalm som vi ska titta på idag, det är den 51, psalm 51. Och det är en av de ganska få psalmer som väldigt tydligt anger i vilken situation den är skriven. Det står så här i inledningen till psalmen att den är skriven för sångmästaren, en psalm av David när profeten Natan kom till honom sedan han hade gått in till Batseba. Och innan vi läser resten av psalm 51, så låt oss ta en liten titt på bakgrundshistorien. Många av er vet jag känner igen den och kan den, men låt oss påminna oss lite grann om vad det egentligen handlar om. Det står så här i Andra Samuels bokens 11 kapitel. David är kung. Han har det bra. Han är framgångsrik. Allting verkar funka. Så står det så här. Följande år på våren, som var den tid då krigen brukade bryta ut, skickade David Joab och Israels armé för att förgöra ammoniterna. De slog dem i strid och belägrade staden Rabba, men David stannade i Jerusalem. En kväll när han inte kunde somna gick han ut på palatsets tak. Därifrån såg han en ovanligt vacker kvinna som just tog sitt kvällsbad. Han sände en tjänare för att ta reda på vem hon var och fick veta att hon hette Batseba, dotter till Eliam och hustru till Uria. Då sände David bud efter henne. Hon kom och han låg med henne, och sedan återvände hon hem. När hon senare upptäckte att hon var med barn meddelade hon David detta. Vad skulle David göra nu? Han var själv gift med, jag vill säga, ganska många fruar. Batseba var gift med Uria som var soldat i Davids egen armé och som egentligen var där David borde ha varit, ute på stridsfältet. Så David, kungen som Gud har valt därför han hade ett rent och gott hjärta, har gjort bort sig, precis som du och jag gör ibland i livet, och han har gjort bort sig ganska rejält. Och funderar över, vad ska jag ta mig till nu? Och så får han en idé som han nog själv tycker är alldeles briljant. Han kallar hem Uria ifrån stridsfältet. Och talar om för honom, Uria, jag ser att du är trött och du är sliten och har jobbat hårt ute på stridsfältet. Gå nu hem till din fru, säger han. Och hoppas att någonting ska hända. Problemet är att Uria vägrar. Därför att han vet att hans kompisar är kvar där ute på stridsfältet, kämpar för sina liv. Så han vill inte gå hem och mysa med frun när kompisarna strider för landet. Så han sover i en port till staden istället för att gå hem. Och då får David panik och funderar, vad ska jag göra nu då? Och så bjuder han in Uria på middag. super honom ganska full. Och tänker att nu ska han väl ändå gå hem till sin fru. Men det hjälper inte. Han vägrar gå hem fortfarande. Så David skriver ett brev som han ger till Uria. Säger, ta med dig det här till befälen och dra ut i strid igen. Så Uria kommer med ett brev där det står att de ska skicka till befälen. Att de ska sätta Uria längst fram. Och så ska de göra en sorts attack. Och medan de gör attacken ska alla andra dra sig tillbaka utom Uria. Och så dör Uria i striden. Så plötsligt så är David skyldig till både äktenskapsbrott och mord. Åtminstone indirekt till mord. Och han försöker glömma vad han har gjort. Försöker att inte tänka på det. Försöker att liksom täcka över sin skuld. Och för att allting ska se bra ut så gifter han sig så småningom med Batseba när hon har sörjt färdigt. Och så ska han väl äntligen få ro. Men det är någonting inom honom som gnager. Det är någonting som inte känns bra. Och så skickar Gud, precis som det stod i inledningen till psalmen. Gud skickar profeten Natan till David. Och Natan berättar en story om en fattig man som hade ett enda lamm. Och en rik man som hade massor med pengar, massor med får, massor med lamm, som hade allt. Och den här rike mannen ska bjuda sina vänner på middag. Men istället för att ta av sitt eget så stjäl han den fattiges enda lamm. Och David blev väldigt upprörd. Så kan man ju inte göra. Vem är den där mannen? Han måste straffas. Så pekar Natan med sitt finger på David. Och säger, det är du som är den mannen. Och David vet att han är avslöjad. Han bryter samman. Allt känns så kört. Så hopplöst. Och psalm 51 handlar alltså om den händelsen. Och hur David upplevde den. Gud, var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning. Rena mig från min synd. För jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar. Du är ren när du dömer. Så i synd är jag född och i synd blev jag till i min moders liv. Du vill ju ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Rena mig med isop så att jag blir rent för mig så jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje. Låt de ben som du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte, ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning, håll mig uppe med en villig ande. Jag vill lära överträdarna dina vägar så att syndare omvänder sig till dig. Rädda mig från blodskuld och Gud. Du min frälsningsgud, så ska min tunga jubla över din rättfärdighet. Herre, öppna mina läppar så ska min mun förkunna ditt lov. Slaktoffer gläder dig inte. Annars skulle jag ge dig sådana brännoffer tycker du inte om. Det offer som Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta. Föraktar du inte Gud? Jag väl mot Sion i din nåd. Bygg upp Jerusalems murar. Då ska du glädja dig åt rätta offer. Brännoffer och heloffer. Då ska tjurar offras på ditt altare. Amen. Man kan fundera över vad som gjorde att det blev så fel. Har du tänkt det någon gång i ditt liv när du har gjort bort dig? När saker har gått riktigt fel. Vad var det som hände? Vad är det som händer när vi bryter mot vår inre övertygelse? Det vi vet är rätt. När vi syndar, när vi begår de fel som vi absolut inte vill göra. Vad är det som händer? Det finns några saker i den här berättelsen som jag tror man kan lära sig någonting av. För det första så var David på fel plats vid fel tillfälle. Det var normalt att kungarna var med i striderna, men David stannade hemma. Han hade inga vänner omkring sig. Hela gänget var ju borta. Han var ensam och ingen att prata med. Och så kunde han inte sova. Kanske hade han dåligt samvete för att han hade struntat i att vara med ute på stridsfältet. Jag vet inte. Går upp på det där taket och tittar ut. Och jag tror att man kan lära sig av det som hände där. Att det finns platser och det finns situationer som man faktiskt bör undvika. Bibeln säger fly från de onda begärelserna. För nästa steg som hände, det var att David såg på det han inte borde se på. Och vi blev påverkade av det vi ser. David såg Batseba, en ung, vacker kvinna som tog sitt kvällsbad. Och han blev upptänd av begär. Han tyckte om det han såg. Och lät blicken stanna kvar där den inte borde vara. Och så börjar han för det tredje att leka med tankar. Börja fantisera. Måla bilder i hjärnan. Och de tankarna ledde till slut till handling. Men det största misstaget. Det var stora misstag nog. Men det allra största misstaget var väl kanske ändå. Att han försökte dölja att han hade gjort bort sig. Försökte låtsas som ingenting. Och grejen är ju som vi hörde i berättelsen. Det blev ju bara värre när han skulle fixa till det själv. Och han berättar i en annan psalm, psalm 32, som Lukas Kalsén kommer att predika om lite senare i sommar. Så jag ska inte gå in så djupt i den. Men han berättar där hur han upplevde den här tiden när han försökte dölja sin synd. Han säger, salig är den som har fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren inte tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Och så säger han så här. Och det här känner du igen och det här känner jag igen. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Men då uppenbarade jag min synd för dig. Inte för att det behövdes, för Gud visste om det. Men från ett öppet, ärligt hjärta. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Och så kommer den makalösa meningen. Då förlät du mig min syndaskuld. Davids största misstag var när han försökte dölja sin synd, dölja sitt misslyckande, inte låtsas om den, trots att han vet och visste att bekännelsen och Guds förlåtelse är den enda vägen till frid i hjärtat. Och psalm 51 är formad som en bekännelsebön, en bön om förlåtelse, en bön om en ny chans. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Det finns två ord, det finns några fler, men två ord som vanligast används i Gamla testamentet i den hebreiska texten för att översättas med skapa. Det ena är bara, som betyder just att skapa i meningen att frambringa ur intet. Att göra någonting av ingenting. Som när Gud säger var det ljus och det blev ljus. Det kom inte av någonting. Det fanns ingen materia att skapa av. Gud talar och det blev. Och så finns det andra mer vanliga ordet asa, som betyder att forma eller att tillverka någonting av någonting annat, att göra någonting på det sättet. När David skriver sin bön och ber Gud skapa i mig ett rent hjärta, så använder han det första uttrycket, bara. Frambringa ur intet. Varför? Jo, därför att han vet att det inte finns någonting i honom som går att utgå ifrån, som går att bygga på. Han är en stor kung, utvald av Gud. Faktiskt inte på grund av någon annan merit än sitt hjärta. Det står så här i första Samuelsbokens 16 kapitel. När Gud har bestämt sig för att avsätta Saul och insätta en ny kung. Och profeten Samuel letar efter vem det kunde vara. Så talar Gud till honom och säger, bry dig inte om det yttre. Och så säger Gud så här, för en människa ser det som är för ögonen. Men Herren ser till hjärtat. Gud valde David till kung istället för Saul enbart på grund av Davids hjärta. Det hade varit rent. Det hade varit oskyldigt. Men David vet när han skriver sin bön att det finns ingenting kvar av det. Det finns ingenting i hans liv som håller att bygga på. Att bygga rättfärdighet, helighet och renhet på. Och han vet att om han ska bli ren igen så måste Gud skapa den renheten i honom. Frambringa den ur intet. 1834 skrev Betty Ehrenborg Posse så här i en sång som vi ibland sjöng förr i tiden i alla fall. Just som jag är, ej med ett strå av egen grund att bygga på. Blott på den grund att du för mig har dött och själv oss bjöd till dig. Paulus skriver i Romarbrevets 7 kapitel att jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan hos mig finns, men att göra det goda förmår jag inte. Men han skriver också så här, att om någon är i Kristus Jesus så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, det nya har kommit. Berättelsen om David som mynnar ut i psalm 51 är ett fantastiskt vittnesbörd om en total och gränslös nåd. Och vi kan jämföra oss med David och tycka att riktigt så illa har vi minsann inte handlat. De flesta av oss i alla fall. Och vi kan tycka att David sannoliken behövde mycket nåd. Och nästan tänka att du och jag behöver nog lite mindre nåd. Men det räcker inte med mycket nåd. För någon av oss. Varken för David eller för dig eller för mig. Vi behöver total och gränslös nåd. För lika lite som hos David finns det någonting i dig eller mig som håller att bygga på. Gud måste frambringa vår rättfärdighet ur intet. Skapa den själv och ge den till oss som en gåva. För problemet var egentligen inte det David gjorde, även om det var illa nog. Problemet var det som fanns i hans hjärta. Ditt och mitt problem är inte i grunden våra handlingar, utan det hjärta som föder handlingarna. Det finns inget i dig och mig att bygga renhet och rättfärdighet på. Och jag vet att det är väldigt jobbigt att höra det, tycker jag också. Vi vill gärna tycka att vi är lite bra i alla fall. Att det alltid finns någonting. Men som jag har sagt så många gånger, Guds nåd, försoningen genom Jesus Kristus, är inte till för att göra dåliga människor till bättre människor. Den är till för att göra döda levande. Att föra från mörker till ljus, från död till liv, från hopplöshet till ett levande hopp. Det enda som kan göra oss rena och rättfärdiga är förlåtelsen och nåden i Jesus Kristus. Och det är vår bekännelse som ger frihet. Att komma inför Gud och säga, det här är jag. Så här ser det ut. Det är inte bättre än så här. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. I slutet av psalmen så finns ett par verser som man kan tycka, men det här blir lite underligt. För David säger att till offer och brännoffer och sånt, det gillar inte du Gud. Annars skulle jag ju ge dig det. Men det du vill ha är ett öppet, ärligt, förkrossat hjärta. Och sen så slutar han med att när det liksom är återställt, då ska vi komma med offren inför Gud och då vill han ta emot dem. Vad talar det om? Jo, det talar om att det vi gör och det vi ger till Gud aldrig någonsin kan ge oss friheten. Vi kan inte handla oss till eller offra till en rättfärdighet. Det spelar ingen roll vad vi gör och hur vi sliter. Så länge hjärtat är som hjärtat är, så spelar det ingen roll vad vi gör eller vad vi ger. Men när hjärtat har blivit förvandlat, nyskapat av Gud själv, då börjar det vi ger och det vi gör att ha betydelse i den här världen. Och då tar Gud emot det. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och det finns ett makalöst löfte som jag läser ganska ofta för mig själv, därför att jag behöver det. Och jag behöver påminna mig om det också. Att om vi bekänner våra synder, så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det löftet gäller idag och imorgon också för den delen, men framförallt idag. Om vi bekänner, om vi talar om för Gud hur det är, så förlåter han och renar oss. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Jag vet ingenting om din livssituation, eller nästan ingenting i alla fall. Jag vet inte vad som rör sig i ditt liv, i ditt hjärta. Jag vet inte om det finns någonting som du döljer, försöker täcka upp för. Vet du, det funkar inte. Du kan lura människor. Ibland kan du till och med lura dig själv. Men du kan inte gömma dig för Gud. Och i längden kan du inte gömma dig för dig själv heller. Men det finns en väg till frihet. Det finns en väg till frihet. Om vi bekänner våra synder, så är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från alla orättfärdighet. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Amen.